Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ronden, avsnitt 103. Tja, Kattis.
Tja, Christian.
Och hej, Mats Ek.
Hejsan, hej.
För er gamla trogna Ronden-lyssnare så var Mats Ek med för 1000 år sedan. Psykiatriker.
Just det, stämmer fortfarande.
Du, har du fått några fans som har hört av sig och velat att du kommer tillbaka till Ronden?
Men det var strax efter där så var det några som kommenterade, men framförallt egentligen i samband med att jag träffade dig så var det människor som kände dig som sa att de hade hört mig och tyckte att det var trevligt, tror jag.
Ja, men vi är väldigt glada att ha dig tillbaka till Ronden. Och gud, jag är alldeles svettig som vanligt när man ska podda med Kattis, tekniken.
Jag bara att, hörde inte jag av mig också någon gång? Jag tyckte jag fick inget svar riktigt.
Nej, men det hade jag nog svarat på. Det har jag inget minne av. Nu blir jag nervös.
Ja.
Ja, men hörni, kul att vara tillbaka. Och jag och Mats sitter här i vårt lilla sovrum. Och Kattis, är du fortfarande i karantän?
I ert sovrum? Har det hänt grejer här på?
Ja, men Mats och jag har gått vidare.
Corona har ställt till det för oss, men det här visst var nytt.
Ja, det var lite nytt för mig också. Det är faktiskt första gången jag är i det här sovrummet, så att, men det är trevligt att det är mitt.
Mm. Nu är det ditt.
Ja.
Det här är mitt lilla hem som jag nu allt mer, och det vill jag prata med dig om, Mats. För jag upplever ju, eftersom jag då tyvärr har också inte bara lite hypokondrisk utan också lider av cellskräck, så har jag tyckt att de här kvadratmetrarna kryper på mig på ett tråkigt vis. Så att jag tycker att jag bor mindre nu än vad jag gjorde för 2 veckor sedan. Men jag sitter här i min lilla box.
Ljudet, det är lite buggigt nu, men det är vad det är. Och i coronatiden måste man improvisera, det märker man. Man får vara lite flexibel.
Nej, men precis, och det här är ju, jag menar, det finns ju aspekter av det där. För jag har tänkt på det, vid något tillfälle så var jag förkyld och kunde inte gå utanför lägenheten. Då bodde jag i en lägenhet också på en vecka. Och sen när jag väl skulle gå ut, då blev jag ju paranoid nästan. Då fick jag ju för mig att människor utanför var nästan lite farliga. Det kan man ju tänka sig bli ännu värre nu om man som du liksom sitter hemma. Och sen plötsligt ska du gå ut, så tänker du, det är inte bara det att du inte har träffat människor, utan de kan ju dessutom gå runt och bära på en smitta. Mm. Så kan det ju bli riktigt läskigt att röra sig utanför hemmet.
Ja, och att man själv också går omkring med en smitta.
Ja, jo, men precis.
Jag måste ändå bara förtydliga vad vi har tänkt här idag. Och det är ju att vi har pratat väldigt mycket om intensivvårdsplatser och Kattis feber och hosta och sådär. Men det finns ju, om vi tänker bort alla kroppsliga symptom, alla kroppsliga aspekter av corona, så har vi tänkt att ta in Mats här nu som psykiatriker och prata mental hälsa och ohälsa kring, kopplat till corona. Ja, men det är väl tanken idag.
Ja. Ingen press.
Ingen plats. Nej, men och jag måste bara säga så här. Har ni varit ute på stan senaste dagarna? Gått bland människor, gått till affären, rör ni er ute i samhället eller kör ni bara hemkört?
Jag jobbar ju, jag åker ju till min mottagning och jobbar. Ja. Och jag har även varit ute på andra sätt. Och det är färre människor ute generellt. Verkligen. Det som jag har noterat däremot är att jag har ju ganska nära där jag bor finns en skog med ett motionsspår. Och när man har getts ut i det mitt på dagen där det har varit, alltså, normalt sett är det lugna tider. Det har grillats och det har promenerats och det har joggats och det är hur mycket människor som helst ute i skogen. Mm. Så att det är nästan mer trångt där än vad det är ute på gatorna, så att säga. Mm.
Min tanke var den här att jag har ju liksom åkt fram och tillbaka till jobbet i en bil de senaste veckorna och jag har faktiskt inte varit inne i stan på, ja, sen sportlov, alltså 4 veckor pratar vi. Och det var ju som, det var en helt annan värld när jag kom in nu till stan. Och jag märkte att hur jag själv gick, liksom, så fort jag gick förbi någon på trottoaren så devierade jag åt ena hållet en meter när jag gick in på affär. Jag skulle gå in på Systembolaget och köpa till min mamma lite flaskor, hon stod utanför. Mm. Jag ville inte gå in på köpcentret då. Och jag märkte att jag har liksom lagt mig till ett sätt på sjukhuset att hela tiden hålla mig bort ifrån med människor, hålla avstånd och så. Och det här blir så liksom lite bizarrt när jag nu rör mig på samma sätt inne på köpcentret. Och alla gör ju lite på samma sätt. Men det var det jag skulle komma till. För mig var det liksom en mental stress att vara på tunnelbanan och sen inne i stan idag. Okay, ja. Nej, men för att på sjukhuset så känner jag mig liksom lite på något sätt skyddad. Jag går runt i mina pyjamas, vita kläder. Mm. Och framförallt finns det en handspritflaska i varenda, liksom så fort jag har tagit ett dörrhandtag eller varit vid en dator då, så går jag och tvättar. Och det här fanns ju liksom inte tillgängligt på stan på samma sätt.
Ja, just det.
så jag gick runt och kände mig stressad på ett helt annat sätt än på sjukhuset.
Ja.
Jag kände mig skyddad på något konstigt sätt.
Men det där är ju, är inte det också, det ligger väl i vår roll lite grann. Jag tänker på sådana situationer att när vi är på sjukhusen, när vi handskas med de patienter som vi normalt sett handskas med på olika sätt, så är det inget större problem. Men när man kommer ut och plötsligt är civilklädd och det händer saker, så känner man en viss oro och tänker, vänta nu har jag inte allt runt omkring, men nu missar jag något. Vad är det som händer?
Och det blir så mycket mer påtagligt.
Ja. Jag tänker på sådana här, som när jag är ute, så jag har ju en tendens, det hade ju jag redan innan det fanns corona, att jag behövde hosta ibland.
Ja.
Och nu blir det så här, vänta, jag behöver hosta, hur ska jag försöka dölja det här? Folk kommer tro att jag kanske smittar. Och så sen kommer jag på att man kan göra en sån, men det har jag inte gjort på allvar, det har jag mest gjort på skämt, men att man kan ju se, om man skrattar väldigt högt så kan man hosta samtidigt.
Ja, just det.
Där ska jag ta. Jag har hostat nu i 2 veckor och så tyckte jag det lägger sig och sen plötsligt kommer den tillbaka. Och jag, för nu känner jag mig ändå frisk. Men jag vågar inte gå ut för att folk blänger ju på en om man hostar. Så att det där med hostar, det var ju ett bra tips, då kan man skratthosta. Men samtidigt kan det vara så att jag också bär på smittan. Så jag har ju inte varit nere på stan, jag har bara varit här. Och här är också, i Lilla Fredhäll, där är det också ganska lugnt. Och jag håller med dig, Mats. Det är folk ute vid vattnet och sitter och håller på och myser där. Inom citationstecken, jobbar hemma.
Ja, just det. Ja. Jobba hemma, ja, precis. Det är många som jobbar hemma. Det ser vi inom psykiatrin också. Annars har vi inte, liksom, det vi har märkt inom psykiatrin är väl egentligen inte så mycket mer än vad man har märkt kanske på andra arbetsplatser, tänker jag. Att det är vissa som jobbar hemma. Vi måste ändå vara några som är på plats. Vissa patienter vill inte komma. Vi försöker undvika, idag planerar vi för en äldre patient som vi känner en liten oro för, så det får bli ett hembesök istället, och så får vi, och det är ju mer för att skydda den patienten, att inte patienten ska behöva röra sig ute. Och sen får man ju liksom tänka, har jag möjligtvis något symptom eller har den andra som ska gå? Men det är också omöjligt att veta. Faktiskt.
Ja. Jag måste fråga dig, Mats, ändå, för jag pratade med en kompis idag som ju anser sig själv vara, och jag kan lite hålla med, vara lite av en neurotiker.
Ja.
Och jag har många grejer för mig, men jag är inte så himla neurotisk av mig, men vi pratar mycket om att den här personen är ganska neurotisk. Hen, som vi säger då, är
just
neurotisk.
Det, okay. Ja, just det. Då har det ingen chans att någon förstår vem det är.
Nej, hen sa då att han är det, förresten.
Ja, okej, okay, det blev det nu. Ja.
Mår faktiskt ganska bra, för att jag frågade också honom så här, men du som brukar vara så himla stressad över allt, normalt sett så ser han så himla mycket faror framför sig. Och nu tycker han så här att han känner sig ganska lugn i det här kaoset.
Ja,
Mm. Finns det någon logik i det?
Ja, nej, men det gör ju det. Men om du tänker så här, om man går runt och är lite orolig för någonting, men man kan inte riktigt definiera vad det är. Man letar efter saker. Jag är ju orolig, så det måste ju bero på någonting. Det är ju lite så vi fungerar. Så man tänker så här, ja, men det är någonting som gör att jag blir orolig. Vad kan det vara? Men det skulle kunna vara det, eller det kan vara det. Så letar man anledning till att man är orolig. Nu vet man ju vad anledningen är. Då kan man ju slappna av i det. Okej, jag ska tvätta händerna, jag ska handsprita, jag ska... Så blir det ju lugnare liksom.
Ja, det blir konkret, menar du?
Och dessutom, så när han säger så här, jag är orolig för det här, då säger du så här, ja, jag förstår det. Så får han dessutom förståelse och omgivningen, inte så här, ja, men sluta larva det. Men jag känner ju en oro, ni kan ju inte bara bortse från det. Jag känner ju det här, det är ju verkligt för mig liksom. Jag har ju liknande med patienter som har, just med psykossjukdom, som när de har paranoia och det händer saker. Mm. Alltså nu har jag inte träffat på någon som var övertygad om att det finns någon konspiration om att vi kommer bli, så att säga, utsatta för ett sånt här virus eller så. Men om man tänker sig att man hade en sån vanföreställning att vi kommer bli utsatta för ett terrorattentat med virus, mm, och går runt och tror det. Och ingen tror på en, alla tycker att man snackar. Men man är jätterädd och man är övertygad om det. Och så plötsligt så händer det här. Då är det så här, ja, men titta, nu förstår ju alla andra. Mm. Då kan man ju slappna av i det. Då blir det liksom lite...
Men nu pratar du rent generellt. Har du haft patienter som uttrycker det här? Liksom,
nej, jag har haft patienter lugnet. Som... Nej, det är inte med... Nej, jag har nej. Inte... Jag har inte, alltså det här med, just det här har inte blivit någon diskussion på det sättet. Men jag har ju haft patienter som har varit övertygade om att de har varit utsatta för någon komplott och att människor vill dem illa på olika sätt. Och sen så har det hänt någonting då, att Försäkringskassan har behandlat dem illa eller något. Och så här, ja, du ser ju, de är ju ute efter mig. Här är ju beviset. Ja, och du säger, ja, det här tycker inte jag var så bra av Försäkringskassan. Man behöver inte övertyga omvärlden om det på samma sätt. Utan man kan liksom slappna av i det på ett annat sätt. Så att det blir lite konkret och tydligt. Så att,
Men blir det inte detta lite intressant för dig som psykiatriker? Alltså om man tänker så här att... Ja, men, för är inte detta väldigt spännande ändå?
Jo, men det är lite grann.
I vanliga livet när det mesta är någorlunda normalt, när vi har några personer som ju har det här stöka, att de har föreställningar om det här. Mm. Liksom, kan du se att man skulle man kunna översätta det här i någon slags artificiell... Förstår du? Att man kan så här framkalla de här känslorna utan att det händer på riktigt. Alltså att man kan lära sig någonting av det här.
Det är ju lurigt, för en aspekt av det här är ju det här med att kanske bemöta människor som har en föreställning som är en vanföreställning, alltså som ingen annan tror på, som de är fast övertygade om. Att en aspekt av det är ju att inte gå in och ta tolkningsföreträde och säga att du har fel, utan ta dem på allvar i att så här är det för dig. Mm. Och sen beror det lite på hur långt det går då, som den här vännen som har en neuros, så tror jag att om du säger så här, ja, där kan det till och med vara så att om du överdriver det och säger så här, ja, men jag tror inte att du liksom överdriver hans neurotiska symptom, så kommer han säga, nej, men så farligt är det inte. Medan någon som har en vanföreställning så säger, ja, vad bra, då förstår du mig, du har full koll, så att säga. Men att man ändå någonstans säger att, ja, men det här är deras upplevelse. Men jag tänker att, om du tänker mina patienter då, jag har ju patienter som har i ett läge då vi andra inte kan se någon anledning till det alls, isolerar sig på samma sätt som du gör, för de är övertygade om att de ska smitta någon. Och jag kan ju inte gå ut, för då kan jag smitta någon. Mm. För jag har syfilis och HIV och jag har allt möjligt. Mm. Och bara jag tar på någon så kan den dö. Och då tycker man så här, men det är ju helt ologiskt, men samtidigt, ja, men vi köper alla det här att du nu har kanske smittad och du skulle kunna smitta någon. Det är helt logiskt att du försöker undvika att gå ut och träffa människor. Men medan patienter kan då uppleva det här. Så att jag tror att det kan slå åt alla håll. Jag tror att vissa mår mycket sämre nu och isolerar sig ännu mer. Och andra känner så här, men vad bra, nu anpassar sig alla till det här som behövs för att inte jag ska smitta dem eller något sånt. Liksom.
Men du, får bara för att säga, du jobbar med psykossjukdomar. Ja. Det är liksom renodlat så. Ja. Så du jobbar inte med allmänpsykiatri, depressioner. Alltså har ni sett någonting? Har du pratat med andra kollegor om liksom, hur är den mentala hälsan generellt bland era patienter? Har det förändrats något?
Precis, det är det här som, här känner jag mig lite dåligt uppdaterad, för jag har precis bytt jobb.
Ja, okay.
Ja, så att jag, och nu jobbar jag egentligen på en allmänpsykiatrisk mottagning, så att jag träffar flera olika, och de patienter jag har träffat det är en patient jag har träffat än så länge den här veckan som har haft en oro för det här coronaviruset, och den har varit väldigt tydligt befogad. Det handlar om att ha äldre föräldrar, varav en ligger på sjukhus och sådär. Så att det kan man verkligen förstå att det är en stress. Så har man en psykisk sjukdom i grunden och är med om det här, så är det klart att man kan ha ännu svårare att handskas med den situationen. Mm. man blir skör på ett annat sätt kanske. Mm. Det beror på vad man har för sjukdom och hur det ser ut. Men annars så är det ju, det finns ju någon sorts allmän beredskap. Det är sjukvårdspersonal vi pratar om. Och patienter, vi anpassar oss kanske i ännu större utsträckning till patienterna. Att vill man inte komma, avbokar man, då försöker man se till att få telefonkontakt eller Skype-möte eller någonting annat då liksom.
Men det där är intressant, för att är den svenska psykiatrin bättre rustad för en sån här pandemi än vad den var för 5 år sedan? Därför att en hel del ändå är liksom internetpsykiatri nu, som det inte var för 5-10 år sedan.
Jag tror att vi har ju redan innan har vi ju skapat så att alla mottagningar ska ha möjlighet att ha videosamtal med patienter.
Ja.
Så det var ju något som var drivet redan innan det här kom.
Exakt.
Och det betyder ju också att vi har, om en patient har en viss app och laddar upp med bank-ID på den appen, så kan man prata med dem på en säker anslutning.
Är det samma, får man samma effekt? Alltså, går du att säga någonting om det? Om man träffar någon fysiskt, att man får träffa dig och sitta ner och ha så här, vad vet man om det egentligen?
Det här kan jag faktiskt något om, så det vill jag, det kan jag uttala mig om, men nu är vi inne på det här att jag blir, för jag är lite osäker på hur mycket folk tar mig på fullt allvar. Jag sitter och spånar lite här.
Ja, men det är ju ronden, det är högt precis, och lågt, precis. Och du är inte här i någon annan egenskap.
Nej, men man har ju, det finns ju något som heter internetpsykiatri.
Ja.
Där man har behandlingar via nätet. Mm. Det är ju inte riktigt Skype-samtal egentligen, utan där har man ju gått ett steg, man får moduler som man gör träningsprogram, och det har ju visat sig funka lika bra som ett terapeutiskt kontakt att ha det. Man träffar en psykolog för bedömningssamtal och så vidare, och sen så följer man upp och så kör man hela behandlingen via nätet, och det har fungerat lika bra. Så att,
jag måste bara fråga. Ja. Men nu, det blir så generaliserande, alltså är det för alla psykiatriska liksom,
vilka
pratar om?
Nej, men där pratar vi om människor som har kanske liksom lindrigare psykiska åkommor.
Ångesttillstånd.
Jag hamnar ju med psykospatienterna, så hamnar jag i ett läge där jag kan prata i telefon med de flesta, men om de ska ladda ner en app så är det kört.
Ja.
Och bank-ID är liksom, jag är glad om de har en legitimation liksom.
Men det mänskliga mötet kan ersättas av att ni pratar liksom via...
Jag tror framförallt att det kan ju göra det om man har en välfungerande kontakt. Alltså det är bara att jämföra själv med dina kompisar. Alltså,
att du har etablerat fysiskt.
Det är första gången du och jag pratar så här, och det blir via Skype. Vi får ändå en kontakt så att säga.
Alltså?
Men ja, precis. Jättebra kontakt. Ja.
Ja.
Men om man tänker med Christian är det lättare.
Ja, det är
för honom har du träffat, ni har suttit och pratat, så att det känns, och det är ju så här, när man träffar någon på riktigt och sen pratar i telefon, så är det ju lättare att handska sig. Men jag har haft några telefonsamtal idag som jag tycker har funkat ganska bra. Faktiskt.
Du menar som du inte i vanliga fall hade tagit?
Ja, där jag hade träffat patienter istället.
Men Christian, jag sa att du var på stan och kände dig osäker. Vilket jag tycker överhuvudtaget är en ganska rolig syn. Att du smyger runt och är rädd. Men
jag gjorde verkligen bokstavligt. Jag smög runt och var rädd.
När du säger att du känner dig så trygg på sjukhuset, så är det lite motsatt bild vad vi då som inte är där och läser om det, hör om det.
Ja, men då svarar jag så här. Allt är relativt. Det vill säga, just nu för mig är det mindre ångest att vara på sjukhuset. Därför jag känner dels det är skönare att vara där och kunna hjälpa till. Alltså, det är en läggningsfråga, men jag tror du har uttryckt att du känner frustrerad över att inte liksom kunna hjälpa dig. Och jag har kompisar som idag mejlar, smsar, som inte då inom sjukvård. Vad kan jag göra? Och de har olika idéer om att de har köpt masker från olika målarfirmer och sånt där. Så att det är väldigt liksom ändå på något sätt tillfredsställande av vad där det händer och kunna hjälpa till. Men det här med att liksom komma till stan, då menade jag mera... Ja, men jag tror att det är som att man har sin uniform där, man har sin och sin form och sitt sätt att just bara föra sig och röra sig, och att det finns så tydliga, men här är ett streck här, nu går jag in innanför den här dörren och då har jag den coronasmittade patienten, och då sätter jag på de här visiren etc. Nu är det ju brist på material, men det är så otroligt tröttsam liksom ämne.
Ja, för dig gäller det.
Vi får utgå från att de hostar fram prylar.
Sjukvårdspersonalen som en ju vill ska vara friska och någorlunda liksom sane. Har ni något sånt där, alltså vuxenbollhav? Alltså finns det någonstans där ni liksom slappnar av?
Men då måste jag bara svara direkt att det, så här, allt är så tungt och mörkt och det är nu människor som dör och på ett sätt känns det ju bisarrt att sitta och överhuvudtaget skratta i en podd så här att, men åt någonting överhuvudtaget för att allt känns så tungt. Men det är det som, det där är lite bollhavet för oss kan jag säga, att när på något sätt dörren stängs och man är inne i fikarummet och kunna få ha lite galghumor i alltihopa. Det vill säga man skämtar med varandra och säger, ja men ska du ha den där medicinen när du ligger i respirator? Har du bestämt det? Hur? Alltså,
att vi, jätteroligt.
Det är väldigt grov liksom, humor läkarkompisen emellan. Men det är ju något som liksom verkligen stannar i fikarummet. Och men den där lite galghumor, den tror jag är en otroligt viktig...
Är den bra för den mentala hälsan, Mats?
Det är jag övertygad om. Alltså det är därför den finns, det är därför den har funnits. Jag kommer att säga att Christian och jag gick i läkarutbildningen tillsammans. Och när man träffades ett gäng kompisar och så var det någon som inte var läkare, så pratade man på ett visst sätt. Och sen när man plötsligt försvann den personen som inte var läkare och man satt bara läkare, då var det nästan som man sa, nu är det bara läkare här. Nu passar vi på. Och så pratar man. För att en del av de här skämten kan så lätt missförstås som elaka, okänsliga på något sätt. Eftersom det liv och död det handlar om. Och det är människor som mår dåligt. Och det handlar ju inte om att trycka ner de personerna. Utan det handlar ju just om det här att det blir en ventil. Att man får liksom bara slappna av lite i det. Och lite normalisera att det faktiskt det är en del av vår vardag till viss del inom läkaryrket.
Vi är ju, och det är ingen nyhet, men vi är så himla ovana med den här typen av katastrofer, får vi ändå kalla det här. Och då tänker jag, du Christian, säkert du också Mats, vet jag inte, men har ju också varit väldigt mycket i länder där det har varit, men jag har varit mycket i Zambia, jag har varit i Kongo, jag har varit i Myanmar, jag har varit på ställen där det är på riktigt reell alltid. Alltså, på ett sätt som vi inte kan föreställa oss har ju de det i sin vardag. Det är ingen parentes. Det finns ingenstans jag skrattar så mycket som i Zambia. Det finns ingenstans där folk är så roliga och så drastiska. Jag tycker det är så jävla intressant liksom, att vi är så rädda nu för att det här kan vi inte skämta om. Nej, det är too soon och allt som folk säger.
Men det tror jag inte. En av mina favoriter är faktiskt, det är väl en mupp. En av mupparna som är på bilden och sen så har de skrivit, vill du att en psykiater ska intubera dig?
Just det. Nej, en ortoped är det väl?
Ja, jag har sett psykiater. Det finns säkert ortoped också. Ja, det spelar ingen roll. Båda är jättebra. Och det var faktiskt en av de första frågorna jag fick när jag kom till jobbet nu också. Så här, hur bra är du på att intubera? Jag bara, ja, det var ett tag sedan.
Ska vi berätta om historien när du satt på ett plan och de frågade om det fanns en läkare ombord?
Ja, det kan vi. Det, men drog vi inte den sist?
Det kanske var dagens sist.
Jag tror det. Ja, men Kattis kanske inte har hört. Jag vet inte. Ja.
Nej, men det roliga var att Mats, han visste att han skulle bli psykiatriker typ termin 2 på läkarlinjen. Och när vi kom till liksom EKG-kursen och så visste han inte om man skulle hålla EKG upp och ner eller vad han skulle göra mer liksom. Så Mats drev ju ganska tidigt med sig själv och visste att han inte kommer behövas mycket av de här somatiska, kroppsliga kunskaperna.
En basal kunskap med liksom att gå in på detaljer, det kändes lite ansträngande. Ja.
Men frågan kvarstår, det här är ju liksom ingen parentes. Det kommer ju att påverka oss på sikt och i längden och sådär. Så att det här mentala omställningen till att nej, men det var inte riktigt så tryggt som man tror det. Men jag har sån tillit till att saker ordnar sig för att jag är uppvuxen i det här landet. Det här måste ju på något sätt så ändrar ju detta vår inställning till hela existensen och tillvaron. Eller har jag fel?
Ja, alltså jag har ju, den här tendensen har ju funnits tidigare. Alltså vi ställs ju inför något nu som ställer det på sin spets, men det har ju funnits det här med att man ska ha korta ledtider. Det ska producera, i princip så när jag beställer någonting så ska det produceras och sen ska det skickas till mig. Så att man har inga lager av någonting. Jag har ju jobbat mycket med läkemedelskommittén i Stockholm och sådär. Och där, vi har ju ett problem när det kommer till läkemedel, att vissa läkemedel helt plötsligt så finns de inte längre och de är livsnödvändiga. Och så har det varit i flera år.
Innan avregleringen också, eller?
Det här med apoteket, det var ju ingen avreglering, det var en omreglering. Så att det var ju, så att det finns ju massor med regler som gör att till exempel att om vi tar en psykiatrisk mottagning där vi har en medicindispensär, alltså man har mediciner och delar ut till patienter. De mediciner man har, det är framförallt det som patienterna själva har hämtat ut på apotek och sen så delar man det till dem. Mm. Om vi skulle få för oss att nej, men vi vill bygga upp en buffert så att vi kan ge medicin till alla våra patienter under ett år om det blir någon kris, så får vi inte göra det, för att vi får inte sälja läkemedel till patienterna, för då blir vi ett apotek och läkare får inte ha apotek.
Okay.
Så att det finns massa sådana regler. Men det som händer nu är att om man tar med så här, att det finns inte lager på olika sätt, utan det är liksom just in time kallas det väl, det här systemet. Och det har vi sett sedan tidigare. Det blir ju tydligare när det kommer kanske till andra saker nu också, att det finns inte riktigt lager. Sen finns det en annan aspekt som jag tänker, att när människor börjar hamstra, så om vi tar toapapper till exempel, ett jätteroligt exempel tycker jag, att folk börjar hamstra det. Jag vet inte varför, men det finns ju roliga skämt om det också. Men det, då är det ju så att det finns inga problem med produktion och distribution av toapapper. Nej. Så länge folk inte hamstrar. Men när människor börjar hamstra, då blir det ju ett problem. För då sitter ju folk på ett års lager själva hemma. Och eftersom, om man ska ha det själv hemma, ja, då blir det ju någon annan som blir utan. För de har ju inte, det finns ju inte ett lager i affären.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Producenterna gör ju ungefär i rätt takt. Mm. Så att man, det skapar sådana utmaningar där jag tror att det hoppas jag kommer förändras. Att vi börjar tänka att det kanske behövs någon typ av beredskapslager av vissa saker. Ja. Som det fanns tidigare under kalla kriget.
Jo,
fanns
men det är fascinerande, men samtidigt är det så här. Det här är en typ av epidemi och sen så kommer det någon annan. Det är svårt att veta vad de där lagren ska bestå av.
Ja, men det kan vi säga. CDC som är Centrum för Disease Control i USA som håller på smittskydds.
Men det heter ju Folkhälsomyndigheten heter det nu.
Ja, det heter det nu. Ja. Mm. Men det i alla fall. De har ju lekt med sådana här scenarier för att just att det kommer komma saker som vi inte vet vad det är. Mm. Så de har till exempel skapat en rapport, det här vet jag inte, det är lite hörsägen, men en rapport där de utgår från att det kommer bli en zombieapokalyps.
Jaha.
En zombieapokalyps. Ja. Och hur ska vi handskas med det?
Men det är ett scenario av
ja,
många.
Ja.
Underbart. Undra vad som ingår i då. Ja, precis.
Ja, och det vågar inte jag svara på, för jag har inte läst rapporten. Men det handlar ju också om att det är ju faktiskt, det är ju ett sätt att göra det lite lekfullt på en nivå. Men det är ju så att en zombie smittar ju genom att bita en, så att säga, och så blir man en zombie. Så att det finns ju någon infektionsliknande i det, så att säga.
Men, och det här säger du inte för att det är första april då? Nej,
det här var faktiskt, nej just det är första april också. Mm.
Men du Mats, vad är det då om man ska ha så här, om man vill behålla någon slags psykisk hälsa i att man inte ska gå omkring, för du sa Christian så här, man är rädd hela tiden, så här, det kanske inte jag är, men det är klart att det, man tänker mycket på det, och som sagt min lägenhet är nu bara medan vi har pratat har den krym 3 kvadratmeter, den är så liten nu. Då tänker jag så här, finns det några knep för, inte för att du ska bli sån här quick fix kille nu, men så här, hur kan vi ändå behålla någon slags mental hälsa i detta?
Jag tänker så här, det finns ju några aspekter av det här. För jag kan, det du berättar nu, det blir också, man kan också säga så här, du har tak över huvudet, du har mat, du har väldigt mycket av det basala. Och du har en internetuppkoppling. Och jag tror att en del av det här, som jag har sett hos vissa bekanta också, att man sätter sig med Skype eller någonting annat sånt här videosamtalsgrej och sitter, och man kan till och med äta mat med en kompis med datorn framför sig och sitta och prata, och så att man får de sociala kontakterna trots att man är lite isolerad, ser man till att ha sociala kontakter och långa samtal som inte behöver leda så jättelångt, men bara att man är liksom lite med varandra, någon ser vad man äter och man ser vad den äter, man tar en after work på det sättet. Jag tror det. Och sen är det ju det här som alla tjatar om, att försöka få lite motion på något sätt. Träna på något sätt. Röra på. Att inte bli sängliggande och bara titta på tv-serier.
Jag tycker av alla saker som har hänt de senaste veckorna, så är det mest brutala som slår mig nu, det är vad som hände igår idag. Mm. Att äldreboendena har nu besöksförbud. Mm. Och det är helt logiskt, det är helt rimligt. Mm. Men, fasen, jag bara tänker på, nu ska jag inte bli personlig, men jag har 2 pappor som försvann förra året. Och den ena då, min styrpappa, dog i januari, precis bara några veckor innan allt drog igång. Mm. Och jag pratade med min mamma om det, att jäklar vad skönt att han dog innan det här.
Ja, just det.
För att vi var ju dygnet runt, han bodde hemma och det var SIH, det var allt. Mm. Och in och ut på sjukhus och. Men jag menar, nu är det besöksförbud på sjukhusen och äldreboende. Mm. Och jag menar, tänk om du har 3 månader kvar att leva nu.
Ja.
Eller det finns ju människor som har det idag och vet att de har en cancer eller vad det nu är. Och så ska du ligga ensam någonstans. Jag frågade faktiskt en person på gatan idag som jag träffade, som jobbade just med hemsjukvård med honom, min styrpappa, hur det var på Stockholms sjukhem.
Aha.
Hur de gör då. Ja. Är det besöksförbud där? För jag vet att på sjukhusen så är det ju, jag menar, om det är någon som ligger för döden, då får ju anhöriga komma.
Ja, just det.
Men allting är väldigt begränsat. Så det är ju, men det är ju liksom lite, det är ju verkligen slutskedet. Ja, men tänk precis. Den här perioden, nu är det nu, den här människor nu som har 2-3 månader kvar att leva och ska leva dem under just den här perioden. Kan man tycka så här,
just det.
Alltså om jag hade en pankreascancer och låg för döden nu, då vill jag ju hellre att ni kommer och så får jag corona och så dör jag om 3 veckor istället.
Ja. Ja.
Alltså,
men du får inte bestämma, för det finns andra som bor där också.
Ja, och precis. Och det är andra som blir sjuka. Men jag måste säga att jag blev på gott humör av att Mats, som har evidens i det här, säger att det går så mycket bättre. Det har ju du med, Christian. Det var inte så jag menar.
Ja, vet du vad vi skrattar åt, Kattis? Vi skrattar inte åt att jag har evidens. Det är det här att du tar mig på vetenskapligt allvar. Och det är det jag är mest rädd för av allt i det här.
Evidens.
Ja.
Ja, men jag blir glad över att du säger att det ändå funkar även liksom i de mest professionella sammanhang att ha kontakt via nätet. Jag får faktiskt lov att säga att jag skrev en liten debattartikel förra veckan om just att nej, men det där måste ni fan med fixa. Alltså. Ni måste ju fixa uppkoppling på alla de här hemmen där gamla bor. Och att ni måste ha, det finns hur många som helst som är svinduktiga som kommer dit och som inte har corona, så kan de komma dit och lära dem. Men det är bara ett litet hål i väggen. Alltså att alla måste, Christian, det är fruktansvärt att tänka att folk ska gå bort ensamma. Det vill man inte ens tänka sig, men Om man nu är den så kan man åtminstone fixa uppkoppling. Det är väl det minsta man kan begära.
Mm. Och där tänker jag att man, alltså det, man, där skulle man nästan kunna gå ut med ett upprop om det finns någon lyssnare som just det här med man vill bidra.
Ja, exakt. För,
att
egentligen,
räcker det ju med att, att varje äldreboende har några iPads som man har numret till och så kan man skypa med och se till att det programmet finns lättillgängligt. Liksom. Ja.
Häromkvällen var jag själv med barnen, min sambo jobbade och då så mina svärföräldrar ute på landet lite isolerade, självisolerade. Mm. Mm. Men då kopplade vi upp oss med via Skype eller FaceTime eller vad. Och så läste vi över ljusen, alltså det var Shabbat.
Ja, just det. Ja.
Och de läste över ljusen på sin sida och vi hos oss. Ja, och så käkade vi liksom lite middag tillsammans.
Nej, men
och det, alltså det låter ju lär, men nej, det funkar, men, och de var faktiskt väldigt glada.
Nej, men det blir, jag tror att man missar lite det, för man tänker att det är så viktigt att man ses, men det finns någonting i det där att man blir närvarande på något vis i rummet.
Det var ett webbinarium i fredags. Det blir webbinarium är också ett nytt begrepp för mig, bara ni
som jobbar hem. Så jag vågar inte fråga.
Nej, men ni som jobbar hemifrån, nej, men alla de här nu liksom konferens, ja men Skype och varianter då, där det har varit nu varje fredag ett webbinarium med kloka infektionsläkare, intensivvårdsläkare, mikrobiologer kring behandlingen för covid, eftersom det är så mycket som är nytt och som inte känner till. Och det har varit så jäkla effektivt sätt att då är det liksom sex rutor där nere och så någon som håller i det och sen så visar de slides och spelar de in det här på 45 minuter. Mm. Och det är väldigt många läkare runt om i Sverige nu som sitter och tittar på de där webbinarierna som läggs ut på nätet då. Mm. Och det har varit ett annat webbinarium i fredags tror jag med Johan von Schreb och några andra på Karolinska institutet. Jag har inte sett det, men jag har hört många prata om det där Johan just tog upp väldigt mycket vikten av att hela tiden bara höra av sig till de äldre, höra av sig och inte bara, alltså,
inte bara säga, har du fått corona?
Nej, men liksom ägna tid åt det.
Ja, just det.
Vi har ju, som du sa Mats, de verktygen, herregud.
Men Mats, du är ändå psykiater. Kan du göra det uppropet lite formellt nu?
Ja, nej, men det vet ju inte jag. Men jag tänker att det är klart att man kan ju alltid ringa och prata med personal på äldreboende och fråga, vi vill hjälpa till, hur ska man göra?
Nu tänkte jag ha ett litet intermezzo med er här.
Ska du spela cello?
Nej, det hade jag inte tänkt. Men däremot så tänkte jag att vi skulle göra en liten... Om du gör en liten vignett, Christian, du som är musikalisk. Hoppen! Gör det igen.
Tjuff, nu kommer det. Boom. Ja.
Nej, alltså gör det introt igen. Skamtoppen!
Och applåder!
Skamtoppen, oj.
Välkomna till Skamtoppen. Nu skulle jag vilja att ni graderar skammen i de här olika sakerna. Och ni får gärna lägga till en skampunkt om jag har missat något. Först då, hamstring. Sen har vi två. Vi åker till stugan till Gotland över påsken. Sen är det. Alltså, är det verkligen så himla farligt? Jag känner ingen som har corona.
Du är redan rangordnat dem där.
Ja, men det är det jag menar. Det är inte inbördes nu. Jo, visst. Jag jobbar hemma. Jag ska bara öva lite på min elgitarr. Och sista är, då kan ni tänka er att man har ett digitalt möte. Oj då, det laggar lite här. Jag tror jag får lägga på.
Okej. Okay. Och det gjorde inte det riktigt. Man bara duckade lite.
Man var lite trött.
Ja, just det.
Man sätter på dammsugan så låter det som att det laggar. Okej, okay. Vad tycker ni är mest skamliga av allt det här?
Det minst skamliga tycker jag var nog det näst sista du sa. Nu ska vi se, vad var det för något?
Vad är det här att jag ska bara öva lite på min edligt här, men jag jobbar hemma?
Men jag jobbar hemma. För att det här någonstans att jobba hemma, det är omöjligt att tänka sig att man ska klara av att jobba hela dagen hemma. Utan Det blir lite fram och tillbaka.
Ja, ni som inte ser nu, jag antecknar, jag skriver Elin.
Ja, men det är samma sak det här med att liksom, oj då, det laggar, jag måste koppla ner. Det är ju mer som ett bra knep när man tycker att fan, det här var ju ett trist möte med Kattis. SVT-chefen säger, nu lägger vi ner. Det laggar. Så det var mer som ett bra tips jag tycker du gav där.
Dammsuga slang och lagga.
Ja. Däremot den där påskresan.
Påskresan, och är det så himla farligt? Jag känner ingen med corona.
Ja, men den är ju mer puckad. Och...
Jag har svårt att se skammen hos den som säger det, för det är väl det som saknas helt och hållet där, på något vis.
Den finns där ju.
Jo men det förstår jag också.
Ja, men vänta, det ligger något i den där som... Och jag ska inte outa min mamma hela tiden, men när man liksom...
Men nu gör jag det.
Nej, men på något sätt så här att om man inte har... Så här, 80% av de som är sjuka i corona nu kommer ha milda symptom. Det vill säga att väldigt många människor runt om i samhället nu, de kommer bara, inom citationstecken, ha antingen själva haft lite förkylning eller veta om andra människor som har varit lite förkylda, haft feber, eller som en influensa kanske på sin höjd. Träffar man inte någon annan som har varit väldigt sjuk, då tycker man så här, men what's the fuss about? Man, det är svårt att liksom ta till det på ett personligt plan. Mm. Men jag menar, när du då väl har sett kollegor som jag har gjort insjukna och hamna i respirator, eller du ser jättesjuka patienter på sjukhuset nu, och då går det inte att värja sig. Då blir det så fysiskt påtagligt. Mm. Och när du väl har någon anhörig som faktiskt har insjuknat. Mm. Mm. Men jag märker lite att när man är i den här första kategorin, man har fortfarande inte liksom blivit drabbad på ett personligt sätt. Så blir det nästan, men inte så att är det här en stor konspiration, men är det verkligen så farligt?
Det är som en influensa.
Och det finns väl liksom intensivvårdsplatser till alla, som om man verkligen blir sjuk så behöver man. Men det krassa svaret är nej. Det finns inte intensivvårdsplatser till alla.
Och även om man får en intensivvårdsplats så kanske man inte överlever.
Och får man inte, och även om du överlever så kanske man kommer ut och har väldigt av men för både kort och lång tid. Mm. Så att det är liksom en väldigt brutal sjukdom. Mm. Det går liksom inte att komma ifrån.
Mm. Så den tycker jag var lurig att sätta på skamnivån lite grann.
Då är det mer intressant att prata om påskresan.
Påsk och hamstring blir mer intressant. För där är det ju, där befann ju jag mig i just det här med, ska vi åka, vi hade bokat resa till Järvsö för att åka skidor.
Du vet att din sambo sagt att du fick inte prata.
Jag får inte prata om det här i podden. Nu får jag be, hon kanske inte lyssnar.
Hon kanske inte lyssnar.
Det här var ett beslut som jag tog. Så, nej. Men,
nej, men vänta.
Ska ni till Järvsö?
Jag ska berätta.
Kör du, kort
vi igår var vi på väg till Järvsö. För vi pratade med hotellet, för vi tänkte att vi skulle avboka. Så pratade vi med hotellet, de sa nej, men kom, backen är öppen, vi vill att ni kommer, det är nästan inga här, ni får i princip hela hotellet för er själva, vi vill verkligen ha er här. Och jag tänkte i de här banorna av att, ja, men om någon av oss blir sjuk, så vi åker bil dit, vi åker bil hem, vi stoppar in alla i bilen och så åker vi hem. Vi belastar inte sjukvården där, vi och så vidare. Sen vet ju jag att det finns ju en smittrisk och vi kanske tar med oss något dit, men det var ändå så här, den risken är ganska liten. Här blir jag kanske, ja, det är väl här jag blir lite tveksam.
Måste jag hugga
snart. Här har du huggits tidigare. Ja, men sen hände någonting idag, och det var att de kommer stänga slalombacken från och med lördag, så att det är ingen idé att åka. Så vi kommer inte åka. Och på ett sätt var det skönt, för att här fanns det en skam, här fanns det en känsla av, ska vi verkligen, det kommer vara jobbigt, vi kan inte bli hur ska vi göra? Och vad är det för risk med att vi gör det här? Och vad är det för risk med att man inte gör det, för de här, kommer hotellet finnas kvar nästa år?
Men var det kanske lite skönt att det kom typ ett
för mig var det att det blev tydligt. Jag behöver inte känna en skam.
Men det är här vi kommer till, liksom, om vi kallar det svenska experimentet, hela världen tittar på. Och som är det är ju superintressant, och i efterhand kommer man kunna säga att det här var bra eller mindre bra. Men nu har vi ju liksom, svenska myndigheterna har ju valt att gå den här vägen. Det vill säga att det är inte militär på gatorna och det är inte utgångsförbud och allt, utan man lägger väldigt mycket på ansvar på individen. Det, man är liksom, man är ologisk när man säger att ja, men det är bara vår familj och vi är ju friska. Och vi åker ju bara till Järvsö, vi kan åka hem. Därför att du kanske åker dit, och barnen, de är, kan ju vara asymptomatiska, de har inga symptom, men de är fortfarande coronapositiva, och så kladdar de på det där mjölkpaketet på buffén, och sen så är det någon annan äldre i personalen som tar på det där och går hem och blir sjuk, och så är det någon Järvsö som blir sjuk istället, och så tar man upp som man för det vidare. Så att det är som ingen slump att myndigheterna säger så här, men stanna hemma nu. Och då lämnar man ju å andra sidan till individen att hur jobbigt tycker vi det är att hoppa över den här resan nu nästa vecka? Här står ju tusentals människor och velar nu, antar jag, precis as we speak.
Nej, men det blir ju inte lika många som velar, tror jag, utifrån, om man tänker på skidbackarna.
Nej, eftersom skidbackarna stänger. Kan säga, hjälpt oss.
För det stänger. Men däremot när det gäller landställena.
Ja, alla landställen.
Landställena där och lokala ICA-butikerna och vad nu heter, Hemköp och allt vad det heter. Men som finns, som man går in på och ska handla. Och så har man en liten unge som går och slickar på alla.
Nej, men jag var ju på väg nu, det vet ju du, Christian, jag var på väg till Skåne, jag skulle ju vara där nu och skriva en
gång.
Och jag, så påsken hamnar...
Den hamnar nog högst. Det här med hamstring tycker jag, där tror jag, det finns inte lika mycket skam för det, men egentligen, där skulle jag vilja öka skammen. Att när man hamstrar på ett sätt så att man inte, så att andra blir utan, så att säga. Och ännu värre, människor som stjäl material från sjukhusen för att de ska ha själva.
Men skulle du säga, tror du att det här tar fram de bästa sidorna, alltså generellt sett, men tar det fram de bästa sidorna av oss, att man blir så härlig, sätter upp lapp i trappuppgången, jag handlar gärna till dig och en liten blomma efteråt. Eller om det är någon som är gammal och sjuk här, eller tar det fram det sämsta också? Går det att säga så lite generellt, vad tror du?
Men jag tror att, alltså, nu vill jag göra en konstig liknelse, men jag tror att det kan vara lite som med alkohol. Vissa blir glada och sociala och andra blir arga och ilska och elaka liksom. Det beror lite på, det beror på lite annat också som och det behöver, samma person kan reagera på olika sätt olika dagar, för det beror ju på vad man har för andra upplevelser. Har man blivit dåligt bemött under dagen, har man råkat ut för jobbiga saker, så kommer man inte vara lika givmild efteråt sannolikt, medan känner man så här, nej, men jag vill göra något, jag vill hjälpa till, jag känner att jag har kraft, jag har ork, jag har inga symptom, jag vill göra något för någon annan, då ökar ju tendensen till att hjälpa då.
Kan ni inte liksom ändå försöka i all den här dystyma, tungsinta tillvaron vi lever nu, se några positiva effekter, några positiva coronaeffekter för er personligen? Kattis, finns det några fördelar för dig med corona?
Okej, nu får jag gräva ganska djupt, men jag tycker det är väldigt skojigt med teckenspråk. Min mamma var också psykolog, och hon jobbade en hel del med döva, så att säga. Och jag tycker så här, roligt och med teckenspråk, och jag övar ju nu, eftersom jag tittar slaviskt på alla presskonferenser, så tittar jag ju bara på hon som tecknar, så jag kan nu teckna corona, vet du, så det
är, den är bra, den är värdefull.
Och jag kan Stockholm så här och tillsammans. Och
viftar du nu i luften här framför dig, eller?
Så det tycker jag är roligt. Sen har jag nu också påbörjat en jazzkurs som är jättedyr på nätet. Så jag kan nu spela. Jag skulle kunna lite lätt gå in på ett hotell och åtminstone i 10 minuter underhålla gästerna med lite lättare såna där örongodis.
Men vilket instrument pratar vi? Cello? Jazz på cello?
Nej, inte på cello. Det är på piano.
Piano, okej.
Okay. Ja. Sen har jag då också börjat teckna, vilket ju är helt fasansfullt, för att jag blir också lite rädd för mig själv, för det är så fruktansvärt dåligt. Men jag tecknar akvarell också nu. Och jag tänker att om Lasse Berghagen kan det, så kan jag det. Sen har jag via Christian delvis, men också via corona, blivit av med det. Och det kan vi ta ett annat avsnitt kanske, Mats, men jag har ju telefonskräck. Men det är alltså nästan borta, och det gick på 2 veckor.
Hittills tycker jag att det var nog det som var det mest positiva. det tänker jag, det var en ren exponeringsbehandling.
Ja, oh, exakt. Det måste det kallas för det. Jag är så glad för det. Jag tycker inte alls det. Jag svarar. Och nu svarar jag till och med på försäljare.
Jag måste få berätta om en patient som handskades med det på ett helt annat sätt. Han hade telefon. Han tyckte det var jätteobehagligt när människor ringde upp. Han inte visste vad som skulle hända. Han kunde prata i telefon, men han ville veta vad samtalet skulle handla om. Så att när man skulle nå honom så var man tvungen att skicka ett brev och tala om att man ville att han skulle ringa upp en viss tid. Och sen ringde han upp den tiden och då kunde man prata med honom.
Men det funkade.
Funkar jättebra. Han visste precis. Ja.
Jag förstår honom helt och hållet.
Ja, ja. Jag gör också det till viss del.
Precis, jag vill veta exakt vad det ska handla om. Men jag vill framförallt veta, när ska det ta slut?
Ja, just det. Det också. Just det. Ja.
Det är också så, om man pratar med Christian till exempel, då kan jag bara, nu är det slut och så lägger han på. Vilket är väldigt skönt. väldigt många, om jag nu får lov ändå säga tjejer som jag pratar med, det pratas så otroligt länge. Ska det andas och så ska vi ta ett nytt samtalsämne.
Andas ni kör.
Så nu är min sista, sen ska jag sluta. Och det är att jag har ju en förbläs för, jag är väldigt förtjust i och vurmar för introverta människor. Och jag tycker väldigt mycket om blyga, så här, blyga barn, blyga vuxna. Jag tycker sådana människor har ofta väldigt mycket integritet och vi glömmer bort alla blyga människor. Och jag tror att blyga människor idag lider så oerhört i det här sjukligt extroverta samhället. De går ju sin segervandring nu.
Ja.
Gratulerar alla introverta i att få lite lov att vara i fred.
Just det. När du började prata om introverta och blyga, då trodde jag att du skulle säga att du var kär i Tegnell.
Också det.
Ja, också det. Just det.
Ja.
Men hörni, vi ska avrunda nu tycker jag. Och jag vill bara säga att du och jag är välrakade. Ganska välrakade, Mats, till skillnad från vad vi brukar vara.
Ja.
Och det var delvis för att de skickade en barber truck till sjukhuset en dag. Därför att det är så många läkare och sjuksköterskor som är liksom storskäggiga.
Ja.
Men det funkar inte med de här ansiktsmaskerna.
Nej.
Så det var någon kreativ sjuksköterska som fixade en barber truck.
Okej.
Så de kom ut och rakade av allas skägg.
Fantastiskt.
Så några går runt med små mustascher.
Ja. Jag rakade själv. Jag rakar själv hemma. Ja.
Kattis, det sista vi måste fråga är, har det blivit någon cellokonsert på gården?
Det är, kan man säga, på gång.
Ja.
Jag har nu också träffat en trummis på våning 3. Så att vi måste utöka kännedig för att få lite kropp i det hela. Jag har ju lite spänd stämning med henne här ovan mig för att hon tycker att jag spelar för hög musik. Så att vi är ju inte liksom jättenära på det sättet. Så att jag måste ju först bearbeta vår relation och sen blir det duetten.
Jag tror det är din granne där du ska bjuda in. Se om inte hon kan spela något instrument så att ni kan spela tillsammans istället.
Ja, men granne, hon spelar ju cello. Hon övar ju här uppe. Jag hör ju hon spelar. Hon spelar ju också.
Det är hon som spelar. Det är en konkurrens.
Ja, det har ju absolut. Alltså, förstår du hur konstigt vi båda spelar? Kan du förstå den duetten?
Det låter som en modern fläskkvartetten helt enkelt. Två cello och trummor och Kattis på lite sång också. Hörrni, vi avslutar med en liten rondevignett och vi tackar Ljudbang för produktionen. Kattis, hoppas du kommer ut från din lya snart.
Ja, tack så hemskt mycket.
Så hörs vi om 2 veckor. Tack Mats Ek för att du kom hit.
Tack så mycket.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, You're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's one.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.